Amen. Tack så länge, lovsångare. Vi ska lovsjunga lite mer lite sen. Det var fantastiskt härligt att höra vittnesbörden, vilket gör att jag inte behöver tala så länge, eller hur? Ni har hört så mycket än. Jag vill bara puffa på ett ord som har rört sig i mitt inre, och det är ordet tro. När jag var typ, hade gått ut gymnasiet, jag var 19 år, så åkte jag till Uppsala och gick bibelskolan, ganska omdiskuterad sån på den tiden. Men där pratade man mycket om tro. Det kallades för trosrörelsen, det som rörde sig på då. Jag har tänkt på det där innan. Vart lämnade tron på färden? Jag lärde mig otroligt mycket om tro där. Men ibland kanske jag kände att jag behövde uppbåda tron. Och jag tänkte att om jag inte har tillräckligt med tro, då kan inte Gud göra någonting. Och det där är skönt att jag har fått ny insikt och kunskap och förstår att tron handlar om honom jag tror på och det han har gjort för mig, det som är fullbordat. Så jag ska kretsa lite grann kring det innan vi går in i nattvarden tillsammans och får fira denna fantastiska gemenskap med honom som är så underbar, som vi sjöng om. Vi lever ju alla i en ofullkomlig värld. Den är bristfällig, vi möter motgångar och svårigheter. Så vilken skillnad gör då vår tro, brukar jag tänka ibland. Någon skillnad måste väl vara på att jag är troende. För alla människor möter ju svårigheter. Alla människor möter den brist som finns i världen. Men det är att tron inte grundar sig på vad jag uppbådar. Utan jag har fått ta emot trons gåva, står det faktiskt. Att få förtrösta på honom som har gjort det för mig som inte jag kunde göra. Det är trons kärna. Det handlar om honom som vi tror på. Så grundläggande, det är väldigt enkelt det här idag. Så grundläggande, så enkelt att det handlar om att tro på honom. Men ändå halkar vi ur det så fort. Jag vill bara lyfta fram några bibelställen som du kommer att märka. Jag gillar Bibeln, för att om jag inte har något annat att stå på, det har jag inte. Det är den kärnan, det är den grund jag kan stå på. Bibeln håller i allt. Och därför läser vi gärna Bibeln här i den här kyrkan, i den här församlingen. Men här hittar du evangeliets kärna. Det här har ni hört jättemånga gånger. Men det tål att påminnas. Johannes 3 och 16-17. Ni kan den här utan till, men lyssna. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på vad då? På honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Alltså Gud älskade. Det finns ett kärlek hos Gud. Gud älskar oss som sitter här idag. Han älskar den brutna, brustna världen utanför. Han älskar människorna som misslyckas. Ja, han älskar dig och mig. Så älskade Gud världen. Ett enda ord, världen. Det står inte juden och greken. Det står världen. I världen bor vi alla. Där är vi alla på samma nivå. Alla på samma plats. Alla behöver samma frälsning. Den finns för var och en av oss. Genom vad då? Genom tron på hans son som han sände till oss. Och det är det som är grejen här. Tron är nyckeln. Att tro på honom som han har sänt. Gud agerade i sin kärlek. Han gjorde någonting när han såg att vi hade fallit i synd. Han sände sin son. Och vi får sätta tro till honom. Var och en som tror ska inte förgås. Jag gillar versen som kommer efter vers 16. När det står så här. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Ser du vad som är Guds fokus här? Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Okej? Han har inte kommit för att döma världen. Lyssna här i Johannes 12:47 säger Jesus. Om någon hör mina ord och inte håller dem så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Väldigt tydligt vad Jesus inte håller på med och vad Jesus håller på med. Okej? Lyssna i Lukas 19:10 står det så här. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Vad är Jesu mission? Vad är evangeliets kärna? Vad är det han håller på med, Jesus? Att frälsa världen. Han håller på med det fortfarande. Han lämnade den här platsen och gick upp till sin fader. Han sände sin ande att verka också i och genom oss. Men hans plan är densamma, att frälsa, uppsöka det som var förlorat, att frälsa världen. Jesus sa det fokuset, att söka upp det som är förlorat. Hans liksom huvudfokus är det förlorade. Det är det han längtar efter, att få bara lyfta upp. Det som vi hörde på konferensen, att till exempel Mikael Alvén och andra får göra, lyfta upp människor ur misär. Ja, du och jag befinner oss i misär ibland, och han älskar att lyfta upp oss därifrån. Det är hans liksom, då är du rätt i Jesu glugg, liksom så här fokus, vad heter det, såna glugg där han ska skjuta liksom. Du är liksom mitt i hans fokus när du har ett problem. Då ska du inte springa från honom utan till honom. Han har kommit för att frälsa, inte för att döma. Tyvärr tenderar ju vi att syssla mer med att döma. Jag tänkte på det när jag läste alla de här verserna, så säger de lite samma sak. Alltså om någon hör mina ord och inte gör dem, så jag dömer inte, säger Jesus. Och jag är snabb på att, då är jag uppe med p-fingret och tänker, men du borde ju, skärp till dig där nu. Och det är så ibland vi har upplevt att tro är, skärp till dig och bli någonting. Visa nu att du har tro. Och så blir tron en prestation, någonting som vi kämpar emot. Och så står vi och dömer varandra. Ja, den där har så mycket tro. Och den där har så mycket, ja då är den sån och sån. Och jag är så torkaleid, som man säger på riktig finlandssvenska här i Österbotten, av detta dömande. Som på något sätt finns inom mig. Jag tror att det finns i dig också. Vi drabbas alla av det här av och till, eller hur? Att döma lite grann. Kan jag gå i den här kyrkan? Har de det och det och det? Ja, kan jag gå? Nej, jag går dit istället. De har det och det. Ja, ni vet. Det här finns hos oss hela tiden. Men Jesus säger, jag är inte i den businessen. Jag är helt annorlunda. Jag är här för att uppsöka det som var förlorat och frälsa det. Jag är här inte för att döma. Han kommer inte med en pekpinne och säger, du har misslyckats, nu får du gå in i det där klassrummet och hålla dig där ett tag tills du har lärt dig bättring. Han är ute efter, när vi har misslyckats, att lyfta oss upp och visa med sin kärlek och nåd att det finns en möjlighet för mig igen och igen och igen. Jag skulle vilja vara mer i Jesu business. Att inte döma, men att vara med och frälsa i hans liksom plan, det han håller på med. Han kom för att frälsa. Och det här är hans ständiga hjärteslag. Det är det han bultar för, det är det han lever för, det är det han finns till för. Inte för att döma och stoppa i en folla, utan för att frälsa, för att upprätta, för att ge liv. Han är livgivaren. Och om jag får förmedla någonting den här söndagen, så är det precis det här lilla jag vill säga dig. Kom ihåg att Jesus är på din sida. Han är för att uppsöka det som var förlorat. Han är här för att frälsa och ge kraft genom tron. Inte på det du har presterat, utan på det han gör för dig. Paulus konstaterar så här i 1 Timoteus 1. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig förtroende värd och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hedare, säger han, förföljare och våldsman, men jag mötte barmhärtighet. Det här är också Jesu hjärteslag, och det kommer i några bibelställen ska du få höra ordet barmhärtighet. Lyssna, det är som ljuv musik för vår själ. Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Och hörni, är inte som med oss ibland, vi gör ganska korkade grejer. Därför vi liksom i otro, vi vågar inte lita på att Gud räcker till. Vi vågar inte lita på att han är vad jag behöver, utan vi fixar och trixar själv och dömer, det där behöver jag, det behöver jag inte, och så, de där vännerna ska jag ha, de där ska jag inte. Och vi är ute liksom och skiljer åt och fixar och donar själv. Men han säger, vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus. Och det ger mig hopp. Tron är inte det jag presterar, utan den finns i Kristus. Jag får vila i det han har gjort för mig. Det är ett ord att lita på, värt att ta sig emot, säger han, av alla. Att Kristus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största, säger Paulus. Men jag mötte barmhärtighet. Och budskapet för dig och mig idag är att det finns barmhärtighet hos Gud. Hur dumma vi än har varit, vad vi än har gjort bort oss med, hur bra vi än är. Det är också bra att vara glad och leva ett glatt liv, visst vill vi det? Men att möta Guds barmhärtighet. För att Kristus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som är en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris och åt evigheternas konung, den odödlige, osynlige, ende guden i evighetens evighet. Amen. Det här är vad Paulus skriver i 1 Timoteus 1. Kristus kom för att visa barmhärtighet, för att uppsöka det som var förlorat. Det är också den mission han sänder ut oss på. Gå för den skull ut. Berätta. Berätta om hans kärlek. Berätta om hans nåd emot oss. Vi har inte förtjänat den, men han gjorde för oss det vi inte klarar av. Gud lämnar oss inte i vår syndiga, där vi låg i synden eller där vi höll på med. Han räddade oss ur det genom att sända sin son. Vilket fantastiskt budskap vi har. Och vi kan påminna oss i Efesierbrevet 2. Det här har ni hört många gånger. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt honom med, oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Det är ganska bra utsikt om man sitter där lite högre upp. I Kristus, för att i kommande tider visa sin överväldiga rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron. Och här kom den här tron in igen. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vilken trygghet att veta att Gud har gått före oss. Han är redan, ja, som Miriam sa, när du går ut genom de här dörrarna så är han redan där. Ingenting är en överraskning för honom. Han har barmhärtighet med dig och mig. Han vandrar med oss. Han har förberett goda saker för dig och mig. Han har barmhärtighet med oss. Men det kommer till oss i att vi litar på Gud, tror på honom. Och det är Jesus det handlar om. Det är liksom han som är den här stora, fantastiska grejen. Därför tycker jag lovsången, vi kunde hålla på längre, för vi behöver liksom switcha fokus. Ibland tänker vi att det ena är en programpunkt efter det andra i våra gudstjänsten. Men Jesus är ingen programpunkt. Vi kan lyfta fram honom på olika sätt. Men ibland behöver vi stanna till och tänka. Jag behöver lära mig att umgås med honom. Att tillbe honom och säga att jag älskar Jesus. Och ibland kan det där liksom falna. Då behöver vi tända till det där igen och bara säga: Jesus, hjälp mig. Du bor på min insida. Jag behöver din hjälp att tillbe, att älska. Och då säger Hebreerbrevet så här: låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Behövs det någon mer än en som är upphovsman och en som dessutom fullkomnar det och gör det klart, hela grejen? Det är liksom det hela paketet där. För att nå den glädje som låg framför honom utade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Ha blicken fäst på Jesus. När det blir lite svårare, när det är tufft eller när det är lite lättja kanske. Eller vad du än möter i livet. Fäst blicken på honom som har gjort för dig det som du inte kunde själv. Han som visar dig barmhärtighet. Han fullkomnar min tro. Det är alltså honom och hans verk för mig det handlar om. Att det är fullbordat. Och vår tro ska vara tro på honom. Då blir också tron en vila. För jag vet att han bär mig. Jag har fått ta emot trons gåva. Det står till och med i Galaterbrevet 3 att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen. Det är ju uppenbart. Eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Så tro är inte bara att jag kom till tro en gång och tog emot Jesus. Utan det är någonting jag lever av ständigt. Att jag varje dag får välja: det här ser omöjligt ut Jesus, men jag vänder mig till dig. Kanske som Tom berättar här att nu var det lite omöjligt. Den här kollegan här till Tom, han blev lite arg. Så han la ut texten om det ena och det tredje. Men i den stunden väljer jag att leva av tro. Säger: Herre, kom in här. Hjälp oss i den här situationen. Gör en förändring. Och så kan vi leva våra liv varje dag. Att ta in Jesus i våra relationer. i våra familjer. Nej men stopp, nu gick det här inte som vi har tänkt. Vi pratar, hör du hur vi pratar? Det vi tänker att det här kommer aldrig att gå. Kanske det är dags för oss att vända oss till honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Och be honom komma in i den här situationen och göra en förändring. Och här behöver jag, kanske du, våra hjärtan blir varma igen så att Jesus blir den som vi lever av och tillsammans med. Och det står i Hebreerbrevet 11, först vers 6, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Det står i vers 1, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting man inte ser. Och just när jag låter Jesus komma in i en situation så märker jag att jag får tro för att det är möjligt. Tro blir någonting konkret på min insida. Jag vet att han kommer att bära mig också genom det här som jag möter. Så fungerar det. Och vad händer när någon säger till dig att nej men du, kom igen, jag tror på dig. Har du hört det någon gång? Eller har du hört mest att någon säger nej, det kommer aldrig gå, du lyckas ändå inte. Då ber jag att Gud ska hela dig på det området. Men när någon människa säger till dig så här, kom igen. Ja, men jag tror på dig, det här kommer du att klara. Jag vet det, jag vet att det är tufft för dig just nu. Men jag står med dig, kom igen, vi fixar det, du fixar det här. Då blir det ju lite extra. Vad händer med dig då? Ja, jag hoppas ju att du blir lite på hugget. Man blir lite gladare i alla fall och känner att nej, men okej, det kanske ska gå. Det kanske är möjligt, visst? Ja, och jag tror faktiskt att Gud blir ärad genom vår tro och säger Gud, det här är för bra för att vara sant. Men jag väljer att tro på dig ändå. Jag väljer att tro att du kan göra i mitt liv det som verkar omöjligt. Att du kan möta mitt behov just här och nu. Jag väljer att sätta min tro på dig och ropa till dig tills jag ser att det händer. För jag tror att du är god. Att du vill visa barmhärtighet. Jag väljer att tro. Förstår du? I den situationen där det är så lätt att välja. Ah, så här ser det ut. Och så här verkar det gå. Och Gud blir ärad. Jag tror att Gud känner, kom igen, här ska det bli extra skopor av välsignelse. Så tänker jag mig det då. Men ni får ju tänka hur ni tänker. Men jag tror Gud blir ärad. Det står att det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Du behöver tro att han finns. Att han vill dig väl. Att han älskar dig. För då kommer du också möta den. Men om vi stänger och säger, det är inte möjligt för mig. Då blir det så mycket svårare. Och då får vi be för varann. Att Gud får komma in i våra liv. Så, det här var mitt lilla enkla budskap. Och vi ska gå in i nattvarden.